Där är lunchekot. Flera personer skadade i åskovädret som just nu drar över Sverige. I Venezuela är hoppet om att hitta fler överlevande i stort sett ute. Och nya attacker mellan USA och Iran hotar fredsprocessen. Jag heter Henrik Sell. Ja, flera personer har skadats efter blixtnedslag på Tosselilla Sommarland i Tommelilla i sydöstra Skåne. Region Skåne uppger att ett okänt antal personer förts till sjukhus med oklart skadeläge. Men enligt Nöjesparken ska ingen vara allvarligt skadad. Tommy Bauer är driftchef på Tosselilla.
Det var ju ett åskoväder som kom in och vi hade ju sett redan ett litet tag innan. Så vi hade ju redan tagit upp folk från poler och stängt ner attraktioner och så vidare. Men sen hade vi några gäster som gick bland annat då in i parken och gick nära ett träd. Och då slog det ner precis där. Och då blev det ju som sagt lite personskador och så där. De fick ju bitar från trädet på sig och så här. Och sen här fick vi ju snabbt hit vårdpersonal och så vidare som har tagit hand om dem. Det blev lite rörigt. Vi fick ju snabbt se till att försöka få in alla människor i parken i skydd. På alla tänkbara ställen, liksom i spel och lotter och in på kontor och personalrum och allting. Det blev väldigt intensivt under en kort tid där.
Säger Tosselillas driftchef Tommy Bauer. Och SMHI har utökat sin åskvarning till att gälla hela Sveriges sydostkust. Meteorolog Therese Fogman säger så här om hur åskovädret utvecklats under förmiddagen.
Ja, det drog ju in över Skåne tidigt i morse och över Skåne så har det ju åskat på rätt ordentligt hela morgonen, förmiddagen här. I övrigt så har det väl mera varit lite lokala åskväder i södra Sverige i alla fall. Just nu så har vi som sagt över Skåne men också uppåt Oskarshamn, Västervik. Där har vi något kraftigare. Sen är det faktiskt en del åska över Norrlands kustland kan man väl säga, från Höga kusten upp mot Umeå, norr om Umeå, Robertsfors, där det är ganska kraftig åska också.
Säger Therese Fogman på SMHI. Nu går vi utrikes. Det har gått 4 dagar sedan jordbävningarna i Venezuela. Över 1400 dödsfall har bekräftats och även om jakten på de tiotusentals som saknas fortsätter så är hoppet ute om att hitta många av dem vid liv. I det värst drabbade området sover människor på gatan utanför raserade byggnader där deras anhöriga fortfarande ligger begravda.
En man bankar med en hammare för att försöka göra hål i betongen på det raserade huset i La Guaira utanför Caracas. Här och var i ruinerna syns röda trasor som fladdrar i vinden. En för varje kropp. På trottoaren en bit bort sitter Christopher Pineda i jeans och vit skjorta. Nedsmutsad med jord och lera. Han var ute för att köpa bröd i onsdags när skalvet kom. Hemma i lägenheten fanns hans fru och 2 barn. Bakom en av de röda flaggorna ligger hans familj. Jag vet inte om de lever eller är döda. Jag vet inte ens om jag ska hoppas längre, säger Christopher. Intill honom har grannarna börjat samlas för att bestämma var de ska tillbringa natten. Har ni sett hur det ser ut ännu längre österut? Alla höghusen som stod där, de är bara borta, säger en kvinna. Jag har bott här hela mitt liv. Jag har grannar, vänner, släkt som är spårlöst försvunna. I huset där borta ligger säkert 20 personer begravda. Ingen har överlevt, säger kvinnan. Allt är förstört, säger en man. Inga tårar i världen kan beskriva hur det här känns.
Ninguna cantidad de lágrimas podrá decir lo que uno siente por esto.
Reporter, vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samarbete med en frilansjournalist i Caracas. USA har riktat nya anfall mot Iran i natt och Iran har attackerat amerikanska baser i Kuwait och Bahrain. Irans revolutionsgarde hotar nu med att helt avbryta den sköra fredsprocessen om USA anfaller landet igen. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent, är med oss nu. Varför fortsätter de militära angreppen trots USAs och Irans avsiktsförklaring om vapenvila?
Ja, eftersom parterna verkar tolka avsiktsförklaringen på olika sätt i samförståndsavtalet, så står det att Iran ska göra sitt bästa för att säkerställa säkert passage för handelsfartyg genom Hormuzsundet utan att ta några avgifter. USA tolkar det som att Iran ska röja minor i sundet och att sjötrafiken ska återgå till det normala. Iran menar däremot att landet ansvarar för Hormuzsundet och att alla fartyg måste samordna sin passage med iranska myndigheter. I torsdags så sköt revolutionsgardet mot fartyg som försökte passera utan att samordna med Iran, och det blev gnistan till den senaste upptrappningen.
Och vad säger USAs president Donald Trump om den här fortsatta upptrappningen?
Ja, Trump har meddelat att USAs tålamod snart kan tryta. Det kan komma till en punkt där vi inte kan vara resonliga längre, skrev Trump på sociala medier. Där hotade han med att ta till militära medel. Om det sker kommer den islamiska republiken Iran inte längre existera, skrev Trump på Truth Social.
Och länderna har ju enats om ett program för att säkerställa fartygstrafiken genom det viktiga Hormuzsundet. Vad händer där nu då?
Ja, läget kring Hormuzsundet är väldigt spänt just nu. Begränsad sjötrafik pågår fortfarande, men säkerhetsläget är väldigt osäkert. Förra veckan så inledde FNs marina organ IMO en insats för att evakuera fartyg och sjömän som har varit fast vid Hormuzsundet i flera månader. Men insatsen har nu pausats sedan i torsdags efter att ett Singapore-flaggat fartyg attackerades. USA anklagar Iran för attacken. Iran däremot säger att man har avlossat varningsskott mot fartyg och nämner inte just det Singapore-flaggade fartyget specifikt.
Tack så mycket, Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent. I Frankrike har runt 1000 fler dödsfall än normalt registrerats sedan i onsdags. Det är enligt landets folkhälsomyndighet som konstaterar att statistiken ännu inte är slutgiltig och befarar att siffran kommer att öka. De flesta dödsfallen rör ensamboende personer som är 65 år och äldre. Det är oklart hur många av dödsfallen som kan kopplas till värmeböljan. Men nu har temperaturen lättat efter att de senaste dagarna nått till upp till 40 grader på flera håll i landet. Du lyssnar på Lunchekot. Senare i sändningen kommer det handla om mörk turism i Ukraina. Men först ska det handla om vattenbrist. För skåningarna har tagit till sig av uppmaningarna om att spara på vattnet. Det visar nya siffror från Sydvatten som levererar till större delen av västra Skåne. En av dem som engagerat sig är Malmöbon Hanna Höje, som tar hänsyn när hon odlar grönsaker.
Det är ju inte bevattningsförbud än, men jag tänker att man ska hushålla med det vattnet som finns mycket mer nu än vad jag har varit med om innan. Liksom. Och framför allt så har det påverkat hur jag har tänkt kring liksom, sodder och sånt hela den här våren.
Sydvatten, som levererar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne, såg att förbrukningen av vatten minskade med 5% i maj jämfört med genomsnittet för maj de senaste åren och med 10% under de tre första veckorna i juni. Men målet är att användningen ska gå ner med 20%, för läget är exceptionellt svårt, säger Anna Järvegren Meijer, strateg inom dricksvattenförsörjning på VA Syd, som är VA-huvudman i 6 skånska kommuner.
För våra kommuner så är detta exceptionellt i att vi faktiskt aldrig har behövt tänka på vattenanvändningen baserat på att det skulle vara vattenbrist i systemet. När vi har infört sånt här tidigare med att man ska spara på vatten, så har det mer handlat om att det tekniska systemet har varit begränsande. Pumparna har inte räckt till eller så. Men nu är det ju faktiskt vattenbrist i sjön, och det har vi inte varit med om.
På grund av det svåra läget har VA Syd utökat sina kontakter med näringsliv, enskilda företag och kommuner. Men mycket kraft läggs på att få hushållen att minska sin vattenanvändning, för de står för över 70% % av dricksvattenkonsumtionen i området.
Som vattenanvändningen ser ut i våra kommuner och i de allra flesta kommunerna i Sverige skulle jag nog våga påstå, så är det hushållen som använder det mesta av vattnet. Och då är det kanske inte heller så konstigt att det är just hushållen som också måste göra förändringar.
Anna Järvegren Meyer på VA Syd, reporter Natasha López. Två oljeraffinaderier i Ryssland har träffats i ukrainska attacker enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det ena ligger nära ockuperade Krim, där uppger den ryska guvernören att en person har dödats. Det andra raffinaderiet ligger i Jaroslav-regionen omkring 70 mil från gränsen till Ukraina. Samtidigt uppges flera regioner i Ukraina ha attackerats under natten. Enligt Kievs militärledning har minst två personer skadats. Och i Ukraina har antalet turister som besöker landet för att uppleva krigets konsekvenser på nära håll ökat. Och det så kallas mörkturism.
I went to Irpin. You see firsthand the impact of the war. You see lots of tanks.
I Irpin fick jag se förstörda stridsvagnar. Man känner verkligen krigets konsekvenser, berättar en belgare i reklamen för en turistbyrå i Kiev. Andelen utländska turister som kommer till Ukraina för att se och uppleva krigets spår på nära håll ökar stadigt. Det berättar Taras Luchinski som jobbar på Ukrainas statliga turistmyndighet.
There is a growing of international interest in places connected to Russia's war against Ukraine. There is clear interest from both Ukrainian and foreigners visitors in the occupied communities.
Taras understryker vikten av att ha ett ansvarsfullt förhållningssätt när det kommer till besök i det krigshärjade Ukraina.
The war is still in Ukraine and you should understand that a lot of people not ready to see the big groups or to see not even big groups but some of the groups tourists who come and want to see dark places because some of them still don't have their apartments because they were destroyed. So that's very sensitive things and we should be here very carefully.
Samtidigt välkomnar många ukrainare turism av det här slaget och ser det som ett sätt att visa upp läget i landet så som det faktiskt är.
I think that it's normal. Yeah, we should show all the world about what Russia did.
Föga förvånande förändrade Rysslands fullskaliga invasion Ukrainas turismsektor i grunden. Samtidigt har kriget lett till en ny form av inhemsk turism som nu blomstrar. Efter ungefär 2 år av krig började ukrainarna känna att för att försvara landet krävs i längden avkoppling och rekreation, berättar Taras Luchinski från Ukrainas turistmyndighet.
Tourism in Ukraine has become largely domestic and concentrated in Ukrainian regions. Today people really try to find very calm places where they can have physical and mental recovery.
Reporter Jakob Hallerström. I Sri Lanka har kriget mellan USA och Iran lett till kännbara ekonomiska konsekvenser för invånarna. Höjda priser på det allra nödvändigaste och bränsleransonering svider i plånboken. Det är vad vår korrespondent på plats får höra.
Allt har blivit dyrare. Priserna på mat och transporter har gått upp. Ja, min gud, så dyrt allt blivit. Suckar Y.J. Annalawati som väntar på bussen. Hon bor i byn Kurdawate, nära staden Kandy i centrala Sri Lanka. Hon och maken hankar sig fram som daglönearbetare på en teplantage i närheten. Sonen som pluggar försöker hjälpa till genom att rensa ogräs mot betalning. Familjen har fått dra in på maten. Mjölk unnar man sig inte längre. Vi köper inte heller ägg som förut. För att vara ärlig så blir det bara en gång i veckan. Det är verkligen svårt nu, konstaterar hon. Sri Lanka drabbades 2022 av en djup ekonomisk kris och fick ställa in sina skuldavbetalningar. Världsbanken beviljade ett stödprogram mot att regeringen genomförde reformer. Innan kriget mot Iran inleddes hade situationen förbättrats. Men för de fattigaste var det fortfarande svårt. Vibhukti de Silva arbetar med frivilligorganisationen Movement for Land and Agriculture Reform. I hennes by märks konflikten i Mellanöstern tydligt.
Like king coconut, banana and papaya. All close with the Iran war. almost 200 farmers lost.
Kokosnötter, bananer och papaya har exporterats därifrån, men det har pausats på grund av Irankriget. 200 bönder har förlorat inkomster, liksom ett stort antal anställda på exportföretagen, konstaterar hon. Jordbruket är viktigt för ekonomin och när kriget bröt ut var man mitt i skörden av stapelvaran ris. Skörden försvårades när det blev bränslebrist. Nu är det tid för sådd, men det råder brist på konstgödsel. Även det en konsekvens av kriget. Naila Salim, Kandy, Sri Lanka.
Tillbaka till Sverige. I Dalarna utbildas länets alla 900 brandmän i att hantera minor, handgranater och odetonerad ammunition. Jonas Karlström är instruktör vid räddningstjänsten Dala Mitt.
Det här är väl lite grann på grund av omvärldsläget som det är nu just nu. Och Myndigheten för civilt försvar har ju nu tagit fram det här utbildningskonceptet åt oss. Det viktiga är ju att vi ska lära oss att vi som räddningstjänst ska kunna jobba så säkert vi bara kan under svåra situationer.
Tök runt bilen, klart! Kom ihåg att blåmarkera!
Här kring Stjärnhögsgymnasiet i Rättvik så försöker knappt 20 brandmän identifiera bombattrapper och minor som är utplacerade på en grusplan. Och en av dem är Mikael Hedvall.
Jag tycker det här är väldigt bra. Vi behöver stärka civilförsvaret, så att det här ser jag bara positivt och nyttigt.
Vad är det framförallt som du tar med dig?
Hur vi ska jobba över nya perspektiv, nya faror, nya hot. Det är nog det jag tar med mig mest.
Reporter här Eva Larsen, P4 Dalarna. Från 1 juli halveras priserna på månadsbiljetter i kollektivtrafiken i hela landet. Socialdemokraten Glenn Nordlund är ordförande för kollektivtrafikmyndigheten Din Tur, som ansvarar för kollektivtrafiken i Västernorrland.
Det kommer att gälla alla 30 dagars biljetter som säljs till ordinarie pris.
Regeringen har tillsammans med Sverigedemokraterna beslutat om 6,5 miljarder kronor extra till kollektivtrafiken för att regionerna ska kunna sänka biljettpriserna. Syftet är enligt regeringen att underlätta för resenärer i ett tufft ekonomiskt läge och få fler att resa kollektivt.
Alla kollektivtrafikutövare i Sverige så har man gjort allt man kunnat för att hinna ställa i ordning sin apparat, försäljningsapparat inte minst, för att kunna ta del av det här statliga stödet.
Kristoffer Öberg från Örnsköldsvik välkomnar prissänkningen.
Ja, det är ju väldigt bra. Jag åker ju buss varje dag, så.
Hur mycket skillnad skulle du göra plånboken för dig då?
Ja, det blir väl 400 kronor i månaden, vilket är ganska okej.
Men för Agneta Edin som bor mellan Örnsköldsvik och Sollefteå spelar halverade biljettpriser ingen roll.
Det finns inte busstider eller någonting där jag bor som stämmer in på något, så att det funkar inte. Tyvärr.
Går det någon buss där du bor?
Bara långfärdsbussar förbi där jag bor.
Prissänkningen gäller endast 30 dagars periodbiljetter. Inte längre periodbiljetter, enkelresor eller dagsbiljetter. Men om man precis köpt ett månadskort, kan man då få det subventionerat i efterhand, eller vad gäller?
Men det är den här perioden, det är de här 6 månaderna, det är det som kommer att gälla. Så efter den 31 december så gäller det inte heller, därför att det här statliga stödet är också definitivt styrt till den perioden.
Säger Glenn Nordlund, socialdemokrat och ordförande för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland. Reporter Jenny Johansson, P4, Västernorrland. Sverige hade missat slutspelet om Anthony Elanga inte kvitterat mot Japan. Det är såklart när hela gruppspelet avslutats i och med nattens och morgonens matcher i fotbolls-VM. På förhand gav oddsen Sverige goda chanser att avancera med hjälp av målskillnad, även utan poäng mot Japan. Men med facit i hand hade Sverige inte blivit en av de 8 bästa grupptreorna, något som alltså krävdes för avancemang. Du lyssnar på Lunchekot som börjar närma sig sitt slut. Vi har berättat att flera personer skadats i ett blixtnedslag på Tosselilla Sommarland i Tomelilla i sydöstra Skåne. De flera personerna förs till sjukhus med oklart skadeläge, men enligt nöjesparken ska ingen ha skadats allvarligt. SMHI har utökat sin åskvarning till att gälla hela Sveriges sydostkust. Producent för den här sändningen, Ola Henriksson. Jag heter Henrik Sella.